I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
God morgon.
God morgon, god morgon.
God morgon, säger jag som har varit vaken i 5 timmar. Eller 4,5 i alla fall, säger jag.
Och vad har du gjort vaken så länge, undrar man?
Jag går alltid upp strax före 5. Och dricker kaffe och spelar backgammon. Men nu bodde jag i Lars lägenhet i natt. Så att då när han går, då ligger jag kvar nästan 2 timmar. Och ser på serier. Idag var det sista Bachelor till exempel som jag tittade på. Så nu vet jag vilka som fick rosorna. Eller jag får så mycket gjort på morgonen.
Ja, verkligen mycket bra gjort får du ju på morgonen,
ja,
känner man.
Ja, ja.
Mm. Det är perfekt.
Jag får utvecklas och jag får intryck. Och...
Men det är ju fantastiskt. Det är ju liksom, du är ju bra på att gå och lägga dig i tid. Och alltså, du lägger dig tidigt. För ibland när Anna och jag håller på sms och bara, när poddar vi nästa gång? Och vet man, är det efter klockan typ 10? Så vet man att man absolut inte får något svar av Lisa Idering.
Jag tror att du kan backa klockan till ungefär 8:30 faktiskt.
8:30.
Så har jag ofta somnat. Jag är sjuklig på det. Jag är sjuklig.
Men
det är
sover du då? Eller går du och lägger dig då?
Jag kan gå och lägga mig 10:50. Och så kan jag titta på serier och somna 8:30. Det är ju på riktigt så att jag fyller ju 50 år och jag ska ju ha fest då. Och jag kommer ju ha dagsfest så att jag själv orkar vara med.
Ja, det är lite deppigt om du har somnat på din egen fest, känner man.
Ja, jag tyckte
festa precis
det.
Börjat och du går och lägger dig. Ja.
Ja.
Nej, men det låter bra. Dagsfest är trevligt. Mm. Jag räknar med att Anna och jag blir bjudna, eller hur, Anna?
Ja. Självklart. Jag har väl sagt save the day till er redan om jag inte minns fel.
Ja, vi har ju det här i något poddavsnitt. Så det är bara att leta fram, tänker jag. Ja, just det. Hon har sagt det. Ja.
Fan vad jobbigt. Ja. Det finns liksom bevis i livet.
Ja, du bara kastar ur dig saker som du inte kan ta tillbaka. Det är ju svinjobbigt. Nej. Ja, hur mår ni då, tjejer?
Ja, personligen mår ganska bra. Jag har varit barnfri i 5 dagar och får dem idag. Så att då är det alltid så här, ja, men då är det lite härligt. Då har man fått vara lite, göra egna saker och sen så blir man liksom taggad inför att träffa barnen igen.
Men det är ju härligt, för då tänker
det
man
så här... Det kan inte ni relatera till.
Nej, vi kan inte relatera till det. Anna kan definitivt inte relatera till det. Som har, hon har inte haft 5 barnfria dagar, hon har haft 5 barn alla dagar i hela sitt liv, mår eller?
Jag har haft det tvärtom. Jag har liksom, Henrik och Dextra har varit i Jönköping hela helgen. Så att jag har liksom varit själv hemma med 4 barn bara då.
Ja.
Så det är lite plus minus noll.
Och jag tänkte på det du sa, att du så här går och lägger dig tidigt. Jag blir ju så här, eftersom jag inte är ensam så ofta. Eller det var jag ju inte i helgen heller. Men då tänker jag så här, när Henrik är borta så är det så mycket saker som jag tänker att jag ska göra. Att så här, då ska jag kolla på serier som jag vet att han inte gillar. Jag vill läsa tidningar, jag vill läsa böcker. Jag vill liksom maxa tiden så himla mycket. Plus att jag också vill så här, rensa min garderob och ni vet, alla sådana saker som man tänker man ska göra. En hel helg själv, tänker man. Mm. Det är bara det att man kliver upp, man går med hunden, man går hem, man gör frukost, man ska skjutsa något barn till en träning, man kommer hem, man går med hunden, man ska göra lunch, man ska hämta något barn och så bara pågår det. Och sen så är klockan liksom 8 och så sätter man sig en stund i soffan med barnen och sen så ska man natta dem. Och när jag väl då gick och la mig själv för att tänkte så här, nu ska jag då kolla på de här serierna och allting. Vad händer då? Jo, jag är ju egentligen svintrött, men jag måste maxa min egen tid. Så att det sjuka är att jag vaknar alltså av att paddan slår mig i pannan. För jag ligger alltså i sängen och försöker titta på...
Så många gånger man har slagit sig på näsroten av padda eller mobil som man tappar det.
Och varför valde jag inte bara att liksom sova istället för att vara pigg? Nej. Och vad händer dagen därpå? Då blir jag jättestressad om jag inte vaknar i tid. För att jag vill också hinna och sitta och kolla på Nyhetsmorgon och dricka kaffe innan barnen vaknar. Alltså... Det här med att liksom få egen tid är ju liksom...
Det är roligt, man stressar liksom så mycket för att få in den där egen tiden. Så man pressar in egen tiden, så den blir också... Den blir inte så liksom... Det blir inte så, liksom,
det blir inte så behagligt.
Nej, det blir inte så mindfulness-behagligt. Nej,
man är ju liksom utbränd utav att jaga egen tid.
Ja.
Man väljer bort att sova. Det fortsätter att vara själv.
Ja, exakt. Man fortsätter på plus minus noll. Att man jagar sin egen tid. Så att man får lite egen tid. Men då har man stressat så mycket. Så, att
så står man här bara. Nu är jag själv. För fan vad härligt det är. Åh, det är så kul. Åh, vad bra det är. Åh, vad skönt det var skönt.
Alltså det är så harmoniskt låter det som. Och jag tycker också att det låter som att det alltid är. Alltså det är så harmoniskt och så här brukar det låta.
Petra, hur mår du?
Jo, men jag mår ganska bra. Det har varit höstlov. Vi har tagit det väldigt lugnt, vi var hemma. Vi bodde en natt på hotell inne i stan bara. Det var väldigt gulligt.
Hela familjen då?
Ja, hela familjen. Vi tänkte vi var tillsammans med en annan familj och vi hade först tänkt åka till så här kokpunkten och så här äventyrsbad. Nej, men det var ju fullt. Alltså vi var ju för sent ute. Och vi skulle åka och ja, vi bara med det här i Örebro. Nej, det var fullt. Så vi hade tänkt göra så här, vi kanske ska åka till kokpunkten och bo på Steam Hotel och ha det lite härligt. Nej, det har jag tänkt många gånger och jag lyckas aldrig med det. Jag har aldrig varit där. Så att det slutade med att vi åkte in, vi bodde faktiskt på Hotell Rival på Söder, det var jättemysigt. Och så, men så fick papporna, alltså Marcus och så Peter, den andra pappan, fick gå med alla barnen på Eriksdalsbadet.
Marcus nästan kom... som kokpunkten.
De var i bassäng och Marcus bad, det var så jävla kallt där. Du vet, det är inte så här, det är liksom inte ett mysigt bad, utan det är bara ett bad. Liksom.
Var det då ni var och käkade lite sushi? Och drack bubbel?
Ja, nej, vi åt lite, då gick jag och Mia, fruarna gick på promenad, men då gick vi upp till Nytorget på Söder. Och så var det några, så vi bara, vi går in här och tar bara en öl eller ett glas kava. Och då hade de just kava och ostron var det åt.
Ja, så var det.
För, ja men då var det så här billigt, ostron 15 kronor styck och ett glas kava typ 65. Oh. Skitminst en sån här AV-grej som hade varit torsdag, så där gick in.
Var det torsdag när vi var ute och var fredag?
Nej, torsdag till fredag.
Ah, vad mysigt.
Så det var jättemysigt, så att det, men det var också så roligt, så kommer vi in, jo men så ska vi först åka från vår ö då, och vi är ju liksom sådana lantisar, och våra barn som Svante åker, vi kör ju honom med bilen ut till Åkersberga varje morgon, och så åker han ju skolskjuts hem, och Polly åker ju skolbåt, eller går till skolan liksom, eller cyklar. Och så jag bara, men gud, vi kanske ska åka tunnelbana, och barnen bara, ja, vad spännande! Alltså det låter ju så sjukt. Det är verkligen, för så fort vi ska någonstans hela liksom familjen, då är det ju så här, men då åker man någonstans med bilen eller liksom så att det blir inte att man. Nej, så vi tog båten till Ropsten och åkte tunnelbana från Ropsten hela vägen till Skanstull. Och Svante, alltså ni ska sätta honom. Han bara, åh herregud mamma, åh herregud. Han stimmade, alltså han stimmade. Han satt och viftade, han bara, och ska han försöka läsa på skyltarna. Okej, vad står Slussen. Ja, Slussen är vi nu.
Men kan han läsa så bra?
Ja, han kan liksom, han är ju faktiskt.
Men gud vad härligt.
Ja, han har lärt sig ganska, liksom han lär sig.
Knäckt koden liksom.
Ja, han har knäckt koden, det har han. Men, och han kan höra, för han kunde inte höra hur han ljudade tidigare. Men det hör han lite nu. Så han är jätteduktig om man jämför med liksom ett par år sedan.
Mm. Och det verkar ju finnas ett intresse eftersom han vill läsa slussen. Det är ju det som är så kul när de knäcker det där och vill läsa skyltar helt plötsligt.
Nej, men,
Ni vet att alla barn inte kan knäcka koden. Det fick jag ju lära mig när jag var med Kalle.
Ja.
Att han förmodligen inte har den förmågan.
Nej.
Jag tänkte säga det så att man... Och det är inte... fler som tragglar med sina barn. Men vissa barn får bara traggla.
Och Svante känns ju som att nu går det bättre. Och vi läste faktiskt lite igår kväll. För han har ju själv skrivit en bok också, Svante. Så att han... Ja, det där är ju också... Ja. Så då läste vi den. Och då kunde han liksom... Men det är ju som du säger, Anna, att han har ett intresse. Men intresset då, när han då till exempel tyckte det var så kul i tunnelbanan, det var ju för att han var så pepp. Så är han på rätt humör så kan man liksom, är det något som han är peppad för, då kan ju Svante klara jättemycket saker. Men det är ju ganska ofta, det är kravställning och det är skolan och då är det ju så otroligt kämpigt. Och då är det som att det absolut inte går. Alltså då är det som att det är två olika barn när det liksom är...
Han vill inte.
Exakt. Nej, men han stod där och stimmade och så stod han och läste på skyltarna. Vi fick ju byta i Gamla stan och stod han och läste på olika. Och då stod det ett gäng bakom honom som säkert var i hans ålder eller yngre. Och han läser ju inte så här, Slussen, Skanstull, Gamla stan. Alltså så kan han inte. Han gamla.
Nej, men det var ju...
Han stod där och viftade med sina händer och läste sagt. Och jag såg det här gänget bakom tittade. Men jag tittade inte på dem. Jag tittade på min härliga son som var så peppad på att få åka tunnelbana.
Ja, det var väl bra.
Ja. Så det var väldigt mysigt.
Fint.
Ja, det blev ett bra dygn. Så det var lite mysig energi för familjen. För det har varit lite... Ja, men det har varit tungt in till höstlovet lite sådär. Så att det känns som att det var välbehövligt. Lite
energi på fyllning.
Ja.
Men vad härligt. Hörrni, får jag bara göra reflektion? Ni vet att jag är lite känslig för det här. Jag läser ju väldigt mycket böcker. Eller lyssnar på väldigt mycket böcker. Det är mitt sätt att liksom hantera min funktionsnedsättning. Så att den sista två veckorna så har jag lyssnat på 11 böcker.
Oj, herre jösses.
Ja, men det var att jag går gärna in i en serie. Och nu gick jag in i... Jag har aldrig läst Denise Rudberg innan. Och det... Ja, fast så här, lättlyssnat när jag är ute och går. Och det är så här, det är 12 böcker i en serie. Och jag är på den 12:e nu.
Och du kör på högsta speeden också så du ska hinna.
Ja, du kör på hjärtsnabbt. Man maxar det ju som att jag läser 3 böcker så, typ.
Ja, men och så gör jag ju saker hela tiden. Så att det är mest liksom en kompis i öronen.
Tar du in när du gör saker samtidigt?
Ja, jag längtar efter att få... För jag går in i storyn liksom. Det här är ju inget mästerverk på det sättet om man ska vara riktigt ärlig. Utan det är ju bara liksom att man lär känna karaktärer och följer dem från bok till bok. Alltså det blir liksom som en kompis man hänger med lite grann. Och då tycker jag liksom att Denise, hon är ju liksom en cool tjej på det sättet att hon tar upp samhällsproblem och hon liksom är ändå så här... lite feminist och vill på något sätt, kanske inte jätte, men liksom ändå så pratar mycket om kvinnor som är misshandlade och liksom rätten till olika saker och sådär. Ja, och det är ju liksom bra. Men i varenda bok så pratas det om begåvningsreserven, att om man inte är smart, alltså det värderas... intellekt så extremt mycket. Mm. Att folk är liksom korkade, är osmarta. Jag fattar inte att vi inte har kommit längre. Jag såg också, ni vet det här med Margot Ditt som då lägger upp en story på när hennes barn får peta på en blodig utslagen man. En väldigt full kille. Då skriver Camilla Läckberg ett bra inlägg på det. Men också så här, värderar. Då att, inte om det var, eller var det, skitsamma, Camilla la upp någonting i alla fall om någonting och skrev korkad, att, och direkt folk bara, det här är verkligen en person som har lågt intellekt, alltså så fort som folk gör någonting som inte är bra, fortfarande 2022, människor som bryr sig om andra, så värderar vi vår intelligens. Någonting som man kan hjälpa exakt lika mycket som man kan hjälpa sexuell läggning, hudfärg, ögonfärg, whatever. Mm. Och att ingen reagerar på det, att det här liksom är en grupp människor som inte alls har med det att göra. Det har kanske med hjärta att göra, kunskap, erfarenheter.
Snarare,
men varför ska vi fortsätta att värdera intellektet? Jag blir galen. Jag blir så att jag vill liksom höra av mig. Jag vill skriva så bara, lugn Lisa, lugn. Jag har ju fått lugna ner mig mycket för att jag känner mig ganska ensam i kampen.
Mm.
Är det bara jag som reagerar?
Ja, men jag förstår dig och jag håller med dig. Och det jag tänker är sen när hon bara, men det var ju inte så smart. Eller det, alltså så här, Om man tänker hur alltså när du pratar om så här, hur i böckerna till exempel, så här, när kommer den här begåvningsvasarien? Jag förstod inte.
Men om någon person, en person dejtar någon och så bara så här, men varför vill du inte träffa henne igen då? Men hon var inte direkt begåvningsreserven.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Eller så här, varför skäms du över henne? Men hon är, ja, hon är ju inte direkt så smart liksom. Att det är så här, att det värderas så öppet. Ja, ja. Och det gör ganska ofta det i böcker. Jag läser ofta böcker där det är så här, där de drar paralleller till utvecklingsstörd eller liksom. Och det är så här, det är klart att jag är känslig och har uppmärksammat det för att jag är i min situation, men jag trodde ändå i vårt PK-samhälle att,
ja,
man
det har inte hängt
hade
med
kommit
där.
Längre.
Nej. Men är det inte också lite, jag tänker att det är också samma som när folk pratar om, ja, om man pratar om en person och så säger man, men alltså, han är ju ganska speciell, alltså, han är ju typ lite autistisk. Alltså, ja. När man beskriver någon, för det har ju hänt mig jättemånga gånger.
Och där är ju du känsligare, för du har ju inte intellektuella funktionsnedsättningen
på
din sida.
Och jag tänker
sida,
att så här, då kan man ju, nu tycker jag att det går lättare nu. Jag tycker att det var värre när det var nytt och färskt. Då blev man ju verkligen så här, man fick en klump i magen, man blev ledsen och man blev arg och liksom allt. Nu kan jag ju snarare känna så här, ett så kan jag känna att många som säger det har ingen aning om vad autism är ens. Liksom, oftast, vilket blir lite så här märkligt också när man säger någonting som man inte har belägg
jag brukar,
för. Det är någonting
så,
som man,
ja,
bara...
Men så där säger ju folk lite så här, men folk kan ju säga om sig själva eller om andra. Men han är lite,
ja.
Och då brukar jag säga så här, är hen autistisk? Och de bara, nej. Jag bara, nej. Och då brukar jag ibland, beroende på hur PMSig jag är, liksom vilken nivå av irritation jag känner, så kan jag vara så här, nej men jag har en sån autism. Så jag tänkte, är det, alltså jag låtsas typ vara så här, genuint intresserad, är den autistisk? Ja, då bara, ja. Blev jätteställda.
Nej men för att jag tänkte, alltså, det blir ju känsligt när det handlar om en själv. Och där försöker jag, när jag blir då, som du beskriver Lisa, när man blir så arg så man måste stoppa sig själv, då försöker jag ibland tänka så här, att jag försöker sätta mig in i den andra personens hjärna och hur den tänkte där och då. Och ofta kommer jag fram till att det är ju oftast inte att man kanske vill något illa när man säger det, utan att...
Nej, men det vill man ju inte kring andra minoritetsgrupper heller när man säger. Det är ju bara ett ord som man alltid har sagt. Turk på burk eller vad man nu... Alltså sådana saker. Jag menar inget illa. Men vi säger ju inte så.
Det var ju det man sa jättemycket. Jag har också sagt det jättemycket hela tiden.
Turk på burk. Nej, men man sa ju det som barn.
Ja, okej. Okay.
Ja, det sa man ju som barn.
Jo, men man sa ju mycket saker som du säger under så 80- och 90-talet, så sa man ju andra saker än man säger nu. Absolut.
Ja, som man inte gör. För att man har lärt sig det. Och varför ska den här minoritetsgruppen inte liksom få upprättelse, kan jag tycka.
Men där tror jag att också det beror på hur man säger det. För att jag tänker att säga så här, ja men det där var väl inte så smart gjort. Det tror jag inte någon...
Det får man ju säga.
Det känner inte jag att man lägger en värdering
Nej, men det håller jag med. För där talar du om en handling.
Exakt.
Men när du talar om hur en person är och värderar att du är inte lika bra för du är inte smart. Så här, som tjejer liksom, ja, men det är liksom, ofta har fått höra liksom, ja, men så hon är så korkad och blåst och hon låter så himla blåst när hon pratar. Alltså det är så här, ja, men man är ju född som man är liksom.
Ja.
Det är ju ingenting som man kan styra.
Nej, men att prata om just att också så här, det är något, alltså när man pratar om så här, som du säger Anna, det där var inte så smart gjort, det är ju en handling, men också att säga så här, som du säger, värderat så här, nej men låg begåvningsgrad eller där. Alltså så här, det
men framförallt är det ju ofta för att det är förknippat med när folk gör elaka saker.
Ja, exakt.
Mm. När folk gör dåliga saker, då är de osmarta. Mm. Nej, det har inte med det att göra. De har ett kallt hjärta, de har ingen empati.
Det är empati.
Det är ingenting med hjärnan att göra. Nej. Snarare tvärtom. Ganska högintellektuella människor är ofta ganska oempatiska.
Ja, jag tänkte säga, de som kan göra uträknande elaka saker har kunnat dragit det några varv i huvudet och tänkt ut.
Och det är liksom så här, och så pratar ju folk öppet, politiker, allting, och jag blir så här, när ska man förstå vad det är man faktiskt säger? Att för det vi gör också är att vi lär våra barn att vara osmart är inte bra, så att när de då träffar barn som inte är smarta, det vill säga mina barn som inte är smarta på det sättet, ja men då kan man ju liksom kan man värdera dem på ett annat sätt.
Fast det där tänker jag också hänger ju med, om man tänker i skolan, så kan det ju också vara barn som då har lite svårare med inlärning eller svårare med koncentration eller sådana saker. Det har ju inte heller någonting med liksom själva begåvningen att göra. Men där kan det också, där hör man ju också att de själva uttrycker sig, men jag är inte så smart, jag kan inte det här. Mm, alltså att de trycker ner sig själva i någonting som inte heller är.
Det säger till mig, Kalle, jag är smartare än du. Jag bara, vi värderar inte det på det sättet. Det är ingen tävling. Nej. För de lär sig det i skolan. Och det som jag då som producerar Postkodmiljonären, när folk säger så här, ja, jag känner en kille, han är jättesmart, han kan nog vara med. Han får vara hur smart han vill, så ja, men här handlar det om kunskap. Mm. Två helt olika saker. Ja. Det var en reflektion som jag alltid tycker är skön ibland att få vädra lite. För jag tror att vi måste liksom...
Jag tror ändå att folk inte vill vara elaka, utan jag tror att man inte bara tänker sig för.
Det förstår jag också, det men det tycker jag är helt irrelevant. För jag är inte heller, menar inte heller elakt när jag säger vissa saker, men jag har lärt mig att jag gör inte så. Nej, jag säger inte så. För det är nedvärderande.
Och då kan man ju tänka att så här, som en författare kanske skulle kunna vara smart nog att liksom
välja sina ord lite bättre.
Ja, exakt. Ja. För om det handlar om så här, prata om begåvningsgrad och så, eller liksom reserver, bla bla bla. Att man kanske skulle kunna uttrycka sig på ett annat sätt. Liksom. För det är också... Sen är det ju liksom, jag tänker så här, när du säger så här att jag när man tänker på dina barn, Lisa, att jag tänker så här, Pelle och Kalle, och Pelle framför allt med sina specialintressen. Alltså det är så här, vad är liksom begåvning och inte? Alltså jag menar så här, det som är det är att de är så ojämna.
Ja, men det är ju ganska enkelt. För idag är det fortfarande så att begåvning är IQ. Det är det vi mäter. Och det är att vara logisk. Och det är det enda vi mäter idag. Sen har du ju EQ och kunskap och allt möjligt. Men just IQ är ju det. Det är liksom, och där, det är därför våra barn har fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, för att deras IQ inte är högre. Mm. Det är bara fakta liksom. Men jag ska säga, jag sa Camilla Läckberg där i när hon skrev på Instagram. Jag läste också hennes senaste bok som hon skrev om Fjällbacka, i och med att jag är från Fjällbacka då. Och där var hon snarare väldigt fin när hon pratade om människor, för det är någon med Downs med. Hon hade otroligt fint och fina värderingar kring människor som var annorlunda överlag i den boken. Så att hon har verkligen använt det på ett rätt sätt i boken. Sen tror jag inte...
Det var med Margot Ditz där.
Ja, jag tror att det var Margot det handlade om.
Hennes, där kan man väl kanske säga att hennes handling inte var så smart. Eller? Den var inte osmart, den var bara oempatisk.
Den var inte så genomtänkt.
Nej. Den var ganska kall, skulle jag vilja säga.
Snarare oempatisk.
Det är precis det handlar om. Oempatiskt. Ja. Det var det.
Det var det om det. Du pratade om att du lyssnade på böcker. Och då frågade Anna så här, kan du koncentrera dig då? Och då liksom, för jag har också svårt att lyssna på ljudbok. När jag liksom gör, jag kan stå och vika tvätt och sådana saker. Men sen tycker jag det är svårt med ljudbok. Men däremot så lyssnar jag på lite poddar istället. För då är det lite mer så här, eller nyheterna eller liksom så. Då kan man liksom tappa bort det, spola tillbaka lite. Men jag tycker det är lite jobbigt att jag måste göra det när jag lyssnar på ljudbok. Men så lyssnade jag på en podd häromdagen. Och då pratade de om känslor kring... Ja, de refererade till en Taylor Swift-låt som hette... Någonting. Typ... jag vet
som
inte. Bigger than the sky. Nej, jag vet inte. Ja. Men den hette någonting. Det var någon fin låt. Som från hennes nya album. Och... då pratar de om att det kändes som att, så här, att det, texten, att den kunde ha med missfall att göra. Eller så här, att man var gravid och man fick ett missfall. Och då pratar de vidare om att, så här, hur det var varje gång, för en av de här poddarna har fått flera missfall. Och då berättar de att man, så här, från att man, även om det bara var i vecka 7, så hade man redan liksom skapat sig en bild av så här, det här barnet. Man hade nästan redan gått på studentmottagningen för det här barnet.
Ja, man har stakat ut hela livet åt dem bara. Liksom.
Ja.
Och hur man själv ska stå vid sidan om och haka på.
Exakt, och alla saker man ska göra med sitt barn och så vidare. Och så vidare. Och då började jag tänka på så här, började jag tänka på så här själv hur jag kände när jag blev gravid. Och hur man kände liksom... också med så här, jag vet att vi har ganska många lyssnare som är i början av sin resa. Inte nu pratar vi inte missfall, utan att så här, Och jag jämför inte vår situation med att få missfall. Inte alls. Men känslan av att man hade skapat sig en tanke så här, kanske hur man kände.
Du menar att folk är i början av sin funkisresa?
Ja, liksom. Och att man är att så här, mer att man har en idé av, ja, kanske redan när man blir gravid, att man tänker så här, det här ska jag och mina barn göra, eller mitt barn, och hur ska det bli och så vidare. Och att man liksom har, man är ju ganska bra på att
Gud,
snabbt.
Ja!
Ja. Och då så tänkte jag på det att så här, jag ville fråga er hur ni tänkte, för då började jag tänka på hur jag kände när jag blev gravid, och jag har nog aldrig liksom haft en så här, inte heller kring, många är ju så här, de har planerat sitt bröllop från att de var barn, eller de har liksom tänkt hur det ska bli, och då känns det, men jag tänkte nog inte så himla mycket så när jag var gravid, men så började jag tänka på att det hänger ihop ganska mycket med hur man känner när man, när livet inte blev som man tänkt sig riktigt, med sina barn liksom.
Oh ja.
Och då tänkte jag på fråga er, hur upplevde ni, har ni, var ni liksom, när ni blev gravida, hade ni redan då skapat er en tanke om hur livet med barn skulle bli och så vidare? Anna, du har ju gjort den här resan många gånger.
Ja, alltså för mig tror jag det är lite skillnad, eftersom Frans är ju mitt fjärde barn. Så att jag tror att det är ganska stor skillnad för er där det är första barnet och andra. Alltså, det tror jag är jättestor skillnad, för att för mig var, hade jag väl sådana tankar kanske, alltså man, jag tror man har mer det med första barnet överlag, för att allt är nytt, är då. Jag tror att för mig var det snarare att jag, vi tyckte liksom inte att, det är klart att det var jobbigt med småbarn, men jag tyckte inte att det var så vansinnigt jobbigt som många av mina vänner tyckte att det var, liksom. Och vi har aldrig varit bortskämda med mycket hjälp och sådär, utan vi har klarat oss själva, vi har alltid haft med oss alla barnen på IKEA, och det har bara varit så, vi har varit van vid det, liksom. Så att jag tror för oss blev skillnaden, eftersom vi också hann få Holly då, nummer 5, innan vi fick Frans diagnos.
Just det.
Så tror jag att det var snarare att jag kände så här, vi som aldrig har tyckt att det har varit särskilt jobbigt, och så kom det här som en så här käftsmäll som man aldrig hade kunnat förutse, att det skulle helt plötsligt, för man tänkte ju hela tiden att så här, när barnet hade kommit, och det är också det här, jag, det är ju en grej som jag stör mig på när folk får barn och bara, åh, ett friskt barn, kommer det här med fäng? För det första också, för det var ju någon som sa till mig så här, ja, ni får försöka igen, som att Frans var sjuk. Att det var det här med frisk och att sjuk, ja, för det, man är ju inte sjuk för det första. Men också det där att man, det är det enda man pratar om. Är barnet friskt eller sjukt? Eller så här. Man har liksom ingen aning vad som komma skall ju. För det vet man ju inte. Och det kommer man ju aldrig, vet man ju inte med någonting, med sjukdomar eller så. Så ser livet ut. Men det tyckte jag ändå var jobbigt, att man så här, man hade liksom tagit för givet att så här, nu hade man fött ut det här barnet. Det hade 10 fingrar, 10 tår och andades och var pikt och mådde bra liksom. Och så, då
man hade gjort det där testet där de sa att det är en på 49 000 eller någonting. Man bara, bra, du är ett friskt barn.
Ja.
Inga problem.
Och så tänker man så här att det är liksom, nu kommer det rulla på. Och så kom det då som en käftsmäll att så här, det här kommer förändra. För just det här tycker jag, när man tänker att det är för resten av livet. Det är ju det som är det jobbiga. Du kan inte påverka det. Att ta bort det, liksom, utan det är för resten av livet. Ja. Och då, det var väl då det var liksom, för oss i alla fall så här, definitivt. Och att man kände så här, och vi har också 5 barn. Liksom. Hur ska vi hinna? Hur ska det här gå? Alltså att det blev liksom, från att vi kände att vi hade kontroll på allting, så hamnar man i att så här, hur ska vi mäkta med det här helt plötsligt?
Ja.
Det tyckte jag var det. Just som det. Var liksom.
Ja.
Sen så tycker jag att det är väl det också som är sorgen, att man hela tiden, som man har, i alla fall jag har blivit jättemycket bättre på. Och det gäller inte bara med Frans, det gäller hela mitt liv. Att jag har slutat liksom rusat framåt för mycket. För jag vet att jag vet ingenting om framtiden. Så jag försöker ändå stoppa mig och vara lite här och nu. Och inte oroa mig för saker i onödan. Men det är ju svårt. Men det är ju just det där att man hela tiden tänker framåt. Man tänker så här, kommer han aldrig ha kompisar? Kommer han aldrig gå på kalas? Och sen så blir ju det, kommer han aldrig flytta hemifrån? Kommer han aldrig ha jobb? Alltså det är ju bara de grejerna man går och tänker. Man går ju inte och tänker på vad han faktiskt kommer göra. Eller hur det, alltså.
För er blev det också då.
Så där hade man ju målat upp en bild liksom på något vis ändå, tänker jag. Men ja.
Jag tänker att din livssituation blev också annorlunda. Att de första barnen, som du sa, de kunde hänga med på allt. Och ni bara levde på livet liksom. Och sen så kom det ett litet farthinder, eller vad man kan säga, i den vardag ni hade levt i ganska många år då. Liksom, med de första barnen.
Ja, precis. Och att helt plötsligt så blev det saker som vi inte hade upplevt som problem eller jobbiga, så bara blev det. extra allt utan många saker ju. Samtidigt som jag tror att Frans har lärt sig ganska mycket av att han var nummer 4 och kom in i det här, för att vi kunde ju inte heller helt plötsligt pausa och anpassa livet efter bara honom, utan han har ju fått flängt med och vi har inte alltid förberett och sådär, och det tror jag att han kanske också, han är inte van något annat.
Han har förebilder och sånt, jag tror att det är skitbra. Det är jag jätteavundsjuk på att det är så. Min situation var ju helt annorlunda det du säger. Det var ju, dels hade jag ju, jag hade ju två missfall bakom mig, eller jag hade ett missfall och ett misslyckat IVF, och det är nästan som ett missfall när man har varit där och stoppat in och sådär. Och då hade jag ju, när första gången jag var gravid, då var jag så här: okej, det kommer bli en kille, han ska heta Kalle, men jag kommer få en kille till efter det, han ska heta Pelle, det bestämde jag ju liksom. Och jag hade ju sett så, då jobbar jag så länge och sen så efter jag har, då går jag av där, då kan jag göra det projektet till dit och sen så är det där, då föds han där och då kommer det vara liksom. Det hann jag ju tänka, jag var ju bara gravid som jag visste om i 10 dagar. Sen fick jag missfall, men det var ju liksom, det var ju som att någon fullständigt drog mattan för en liksom. För hela livet, det bara tvärvände, så hörni, då måste jag fortsätta jobba ännu längre. Alltså det blev ju så här konstiga tankar på något sätt. Så det var ju en sak. Sen när jag då fick barnen, då blev det också så här. Jag tror att i och med att jag hade haft missfall 2 gånger, eller man då ska säga, så var ju det så otroligt efterlängtat. Så att det liksom, det hjälpte nog till att inte bli lika, vad ska jag säga. Hör ni mig?
Ja, stoppade du dig då lite vid liksom nästa gravid? Alltså när du då vart gravid med Kalle och det kändes som att så här, det blir inte ett missfall eller det gick så pass långt. Stoppade du dig att inte hålla på att tänka en massa då, kände du, för att skydda lite för att, eller kunde du reflektera så?
Ja, men det som jag faktiskt gjorde då, det var att när jag väl blev gravid med Kalle så hade jag, jag var väldigt orolig. Jag tänkte, kommer det stanna kvar, kommer det inte stanna kvar? Men då gick jag faktiskt till en barnmorska redan i vecka 7. Där de såg ett hjärta slå. Och då sa de, har man sett ett hjärta slå så kan man vara lugn. För att det här med 12 veckor är ju för att antingen hjärtat inte slutar eller börjar slå. Men det tar ett tag innan det stöts ut. Och det brukar vara inom 12 veckor. Det var vad de sa i alla fall. Så då var jag ändå ganska lugn. Och sen så mådde jag sjukt illa. Så att jag blev väldigt påmind om att jag var gravid. Men det var ju en resa i sig då liksom. Och så kom Kalle. Men det konstiga var att jag hade en ganska dramatisk förlossning med Kalle då. I och med att han, jag inte kände honom, fick åka in och blev katastrofsnittad. Och det visade sig att min navelsträng hade dött. Så att han låg och sparade på den lilla energi som fanns kvar. Men han kom ut med upgrade 10-10-9. Så det var ju, hade ju ingenting med det här att göra.
Men får jag fråga då bara? Det har inte jag hört innan. Och det kan du ju återkomma till sen. Men hade du något tanke kring det när ni började misstänka någonting, att det hela skulle ha med det att göra? Att han hade fått väldigt lite näring från navelsträngen?
Nej, för att han hade så fina värden när han kom. Och allt var bra liksom. Så att det jag hann liksom aldrig tänka det.
Nej.
Men jag hade en känsla att det var något som inte stämde. Ganska tidigt. Jag var så melankolisk kring Kalle. Nu hade jag i och för sig lite så här förlossningsdepression.
Du hamnade väl lite, ja exakt, du hamnade väl lite i det.
Ja, jag var deppig och jag blev ju också så här, för alla hade sagt till mig att jag hade sån stark magkänsla och som hade då räddat Kalle med detta, för hade det varit någon timme senare kanske inte hade gått och sådär liksom. Så jag vågade ju knappt, fick jag så här magkänsla att han inte var, att han hade dött typ in i sovrummet, så vågade jag inte gå in. Alltså jag var ju väldigt starkt kopplad till allt det här. Men det var ändå något melankoliskt som var så här, det är något som inte stämmer. Men ändå så tänkte jag ju liksom såklart, och han ska gå i skola, ska man sätta sig i kö redan nu till skolan? Det är ju tydligen jätteviktigt och bla bla bla. Och han undrar vilken, när han får sin första tjej och gifta sig. Ja, men allt det där liksom, och studenten och så. Och så kommer jag ihåg så väl den här känslan när Kalle, han började ju gå sent, men sen pratade han inte, och då samtidigt som jag då oroade mig för honom, så tänkte jag så här, men Pelle behöver jag ju aldrig oroa mig för han är ju så exemplarisk. Han är ju så lugn och han är bara med, han är så glad och alltihopa. Och så hade Pelle precis börjat förskolan, han var väl liksom 1,5 eller någonting. Och så träffade jag den här pedagogen då på förskolan och så Och så sa jag så här, åh gud, jag har sett en dokumentär idag om barn med autism. Ja, eller det. Jag hade sett någonting på just tv. Mm. Ja, och hon säger till mig att men liksom, det är så kan det bli bra ändå. Och jag ville ju sparka huvudet av henne när hon sa det. Och jag bara tänkte, vad fan säger hon? Och där, alltså jag minns den sekunden hon sa det. För att det var som att det spelades upp 250 scener i mitt huvud på 2 sekunder.
Mm.
Mitt barn, för jag hade sett någon gång någon människa, eller jag var på ett disco där det var människor med funktionsnedsättningar. Så var det en kille som hade hjälm för han slängdes hela tiden på golvet och slog huvudet i golvet liksom. Mm. Och jag såg, okej, då blir det så.
Mm.
Och så blir det institution. Och så blir det liksom, ingen vill vara med oss. Alltså, allt som bara kom.
Kom inte också allt så här, för det är så mycket främmande eftersom man inte, i alla fall jag visste inte tillräckligt mycket om det. För att för mig var det också en pedagog på förskolan som nämnde, hon,
det var ju samma för
kom
oss.
Inte exakt hur hon sa det, men hon sa, för vi hade ju pratat om att vi måste kolla, han har selektiv hörsel och någonting, du vet, de säger ju lite så här försiktigt och hintar, men man
fattar. Vi har alla varit där.
Och då när hon sa då, för jag var väl, jag tror att jag typ fiskade och sa så här, jaha, för jag hade ju noll koll på någonting och var så här, skulle det kunna vara liksom lite så här, ADHD, alltså jag sa någonting. Och i det sammanhanget så nämner hon ordet autism. Och det var ju då också, jag kommer aldrig glömma den när jag går, jag liksom mammaledig, går och drar Holly i vagnen, ringer Henrik, tårarna bara rinner. Och från det så började det här svarta hålet liksom. Man kom ju, liksom hela min mammaledighet med Holly är ju liksom förknippat. Jag träffade en mamma som bor här.
Det är precis det jag beskriver. Det är precis början på mitt svarta hål. Mm. Det var det som hände där. Och jag, du sa det här med kunskap och så. Det reflekterar inte jag överhuvudtaget då. Utan jag såg ju bara det framför mig som jag hade sett.
Mm. Jag menar kunskap menar jag att jag inte visste att det var så främmande. Jag visste liksom inte vad det var för någonting. Nej.
Utan det var, jag var liksom bara där. Och sen så, då sörjde jag ju i ett år. För att jag, då förstod jag att det var någonting. Men det var ju ingen som trodde mig då heller. Utan nej, jag var ju det. Helt ensam i det här. Och all folk skrattade åt mig. Haha, för så gör jag ju ett barn med utvecklingsstörning. Eller hur? Haha, liksom. Och varje gång så, det var så här, hopp och förtvivlan, hopp och förtvivlan. Och så just det här. Men studenten då?
Ja.
Men den där frun han skulle ha då? Men sen så, så sprang jag ju över den här, och det här låter ju så jävla patetiskt, men ni vet den här dikten. Jag skulle till Milano och hamna i Amsterdam eller vad det är liksom. Och hur det var så här, okej, jag fick inte det här, men jag fick det här istället. Det hjälpte mig så jäkla mycket.
Mm.
En kort tid, att liksom bara börja resan uppåt på något sätt. För även om jag inte hade fått diagnoser eller någonting så förstod jag ju.
Ja.
Och sen så var det när vi till slut fick diagnoserna, då hade jag ju pågått så länge, så att då var det som att det blev först jättesorg precis den stunden och den dagen. Men så sa min bror så att mig, Lisa, glöm inte nu imorgon bitti när du vaknar att det är precis samma killar som när du vaknade igår morse.
Mm. Mm.
Och då när jag vaknade dagen efter, då vaknade jag med en sån här styrka som bara var så här, fan vad skönt, nu vet jag.
Mm.
Nu är det bara verktyg som ska fram liksom.
Mm. Mm.
Sen har det ju trillat ner många gånger efter det, men det var liksom ändå. Ja.
Men är det inte också, för jag har liksom tänkt lite på vad det är. Dels har ju vi vuxit in i det, vi alla tre, och liksom landat och kommit upp ur svarta hålet och vi har nya utmaningar och så. Men jag tänker också att när barn är så här små, så jämförs de på ett helt annat sätt än vad man gör när man blir äldre. Det blir ju mer märkbart att våra barn är annorlunda ju äldre de blir på ett sätt. Men när man är så där liten så är det liksom den här månaden ska barnet kunna det. Den månaden ska den kunna det.
Gud,
det är liksom så mycket efter en mall. Och liksom man hänger i såna här mammagrupper och man kollar på varandras barn. Och det är liksom, det byggs en stress på ett sätt som jag tror man släpper när de blir äldre. Men å andra sidan så blir det mer liksom markant att de är annorlunda då.
Ja.
För det syns
mer. Och det var ju så otroligt känsligt, för mammor är så känsliga överlag. Så de satt ju där och grät över att liksom inte hade rapat 3 gånger som man skulle. Man själv var så här, mitt barn liksom följer absolut ingenting. Man visste att det här är verkligen någonting som är riktigt annorlunda.
Mm.
Då blev man ju så fruktansvärt provocerad av deras jävla oro liksom.
Ja.
Och det är också jobbigt och det är också fel. För de är ju i sin situation där man måste få vara liksom.
Ja. Ja, men det är ju som, alltså det är ju, lite, alltså det ni båda beskriver, och att man så här, i vårt tid nu, i vårt samhälle, och som du sa Anna, så här, just med att så här, man kan, eller som Lisa, du säger att så här, jag planerade hur jag skulle jobba och inte jobba, och sen tänkte jag så här, att man har så mycket delar i sitt liv som man kan styra nu. Och man kan styra liksom, ja men då man planerar och man tänker så här ska det bli. Och så har man kunnat på sitt jobb varit producenten som bestämmer. Och så sen så kan man helt plötsligt inte bestämma. Eller man kan inte liksom bestämma över sin tid eller hur det ska bli. Utan helt plötsligt så står man där helt handfallen inför något som man inte vet.
Kontroll, ja, maktlös.
Maktlös, och det är väl det som man måste både gå in i och få sörja och få bli orolig för och så vidare. Men sen liksom någonstans lägga sig platt och bara okej, så här är det. Och så liksom som du säger Lisa, försöka hitta verktyg och så vidare. Men det är, jag tror i vår tid nu att det är svårt att man går händelserna i förväg lätt. Och vill tänka att så här ska det bli och så här gör vi sen. Och sen ska vi hitta på det här och så kommer det bli så här. Eller, och precis som du säger Anna, med de här olika faserna i första året eller första två åren med ett barn liksom. Så kan man helt plötsligt inte styra det. Jag kommer ihåg att jag träffade en mamma som liksom, hon kommer fram till mig i lekparken och bara, jag har han bara konsonantjollrat. Jag bara, vad sa du för något? Vad är det ens? Ja, då, liksom, du vet. Ja, och då tänker man så här, att det blir så här prestation för de här små barnen. Och det får man ju också släppa. Och att det är så här, som du säger Anna, med att jämförelse. Och skillnaderna blir större när de blir stora, för de blir annorlunda på andra sätt. Men att det är just hela tiden, det här ska man ska checka av den här boxen för att man ska ha ett felfritt barn. Och det ska vara så här för att livet ska vara, hela vårt liv med att så här, det ska vara perfekt städat, det ska se perfekt ut där, det ska vara perfekt och barnen ska vara välkomna, de ska sitta stilla vid bordet, de ska kunna koncentrera sig. Alltså så här, man får ju släppa så, nu har jag inte haft sådana tankar någonsin tror jag, men att jag tror att det är för många att det är svårt och man måste släppa på idéerna om det någonstans i samhället och i sett perfekta livet liksom. Att det får bli på, det kommer bli.
Men jag tror också att det är jätteviktigt att man tillåter sig att sörja det som inte blev. Att man behöver göra det, att man behöver sörja ut det. Mm. För jag kan också känna att jag gjorde det, jag sörjde nog, men jag tror också att jag hamnade i en situation där jag var så här, jag har två grabbar med diagnoser och ett annorlunda liv. Jag fick inte det där vanliga. Hur ska jag hantera det här? Jag måste bara liksom bestämma mig för att det här var mitt liv. Och jag blev ganska så här, fan vad bra, det blev det bästa. Så här skulle det vara. Vilket gjorde att jag erkände inte för mig själv att jag faktiskt önskade att det var annorlunda. Mm. Det tog ganska lång tid innan jag vågade lyfta på det locket och inse så här att nej, jag önskar faktiskt att det inte var så här. Sen betyder inte det att jag älskar dem mindre eller att jag vill ge dem allt jag kan. Men jag önskar både för deras och min skull att de har fått leva ett normalt liv.
Ja, för det kommer jag ihåg vår första podd, typ, eller andra.
Då sa jag
så att sa det här, du det. Att,
och jag trodde på det då. Jag trodde på det då. Mm. Men det kanske också har att göra med att mitt eget liv har förändrats sen dess och så. Att det har blivit mer märkbart. Men,
och att man känner att de är mer utsatta i liksom, att det hade varit lättare för dem. Men det jag ska säga också angående det du sa Petra, att det är också så här, det är svårt när allting, när de är så här små, man går ju på de här kontrollerna på BVC som oftast är liksom, alla tycker det är så mysigt, man ska gå på treårskontrollen på BVC och vad mysigt, och de tar en bild och barnet gör rätt, och många pratar ju också om så här, vad händer på den där, vi måste träna till den där treårskontrollen för att ska rita en streck, vad det nu hittar jag på. Men om man, och för mig var det ju så här, när man kom dit då med Frans, det var ju en klump i magen, för man, då fick man ju se allt som var avvikande istället. Det var ju inte det här lustfyllda,
det är bara bekräftat liksom.
Ja, det var inte någon mys på BVC-kontrollerna, det var det ju inte.
Nej, det var inte mys. Det kan man inte säga att det var mysigt. Så att det är ju liksom, det är svårt att liksom inte, att inte tänka efter den här mallen, eftersom allt är efter den här mallen. Köper du en så här mammatidning, vi föräldrar eller mamma eller någonting, så står det ju också så här, det här ska ditt barn kunna i 3-6 månader. Här ska, alltså så här, allt är ju efter en mall. Det är ju först när de blir äldre som man har möjlighet att få vara olika personer och få vara sin personlighet på ett annat sätt. Innan så ska det vara efter mallen. Mm. Vilket är jätte.
Jag kan inte läsa de där tidningarna av den anledningen. Nej. Det är så perfekt allting.
Men det är också som du säger att det är inom den här mallen. Och det jobbiga är ju att det tyvärr i vårt samhälle fortsätter att vara en mall. Om man tittar på skolan till exempel, så är det ju så jävla mallat. Så att det liksom finns inte utrymme att vara annorlunda. Det är så jävla snävt. Det är ju hela vårt samhälle att vara annorlunda.
Men gud,
oavsett var du är så är det ju. mallarna är inte lika tydliga, men mallarna finns där, normerna finns där som man vill kräkas på ganska ofta liksom. Och att det känns snävt och att man använder att de, ja men det där vi började Lisa med, hur man liksom värderar människor och människors kunnande eller människors liksom intellekt eller vad det nu kan vara.
Så det, och som vi pratar om så ofta, hur vi tror oss vara så liksom upplysta och öppna för saker och ting, och så när det väl gäller så står vi där och stampar med våra gamla fula.
Men det känns ändå som på de här åren, från det att liksom vi fick diagnosen till nu. Nu kanske det också är för att jag är mer påläst. Och för att man, det är ju samma, är man gravid så ser man ju bara gravida till exempel på stan och så vidare. Men då kändes det ju ändå som att det inte fanns lika mycket information. Det var ju de här gamla autismbroschyrerna man fick på autismcenter. Det fanns liksom inte... Ja, jag tyckte, och nu tycker man också att man hör det mer, att det är mer van. Ja. Alltså, men det kanske också är för att vi är mer öppna med det. Innan så tror jag inte man, då var det mer skambelagt att prata om det nästan, att man så här skulle hålla det lite mer.
Men nu finns det ju debatten och allt, och om vi pratar liksom skola eller politik eller så är det ju också så här, man pratar ju om NPF, man pratar om saker. Ja. Det pratade man inte om när Svante fick sin diagnos för snart 10 år sedan liksom. Det var inte uttalat på samma sätt.
Nej, men jag reflekterar över, för att jag tycker sen, genom livet så har man ibland mött folk som är annorlunda, som har tänkt såhär, oj vilken konstig person. Sådär liksom. Mm. Nu ser jag de här då som vi kallade konstiga personer. Jag bara, men åh, det är en kille med autism ser jag liksom. Mm. Som kommer gå när han stimmar lite och går, eller står själv och håller på liksom. Liksom, jag önskar så att alla fick ta del av den kunskapen som vi har. För att förstå det. Att här är en kille med autism. Eller en tjej med autism. Här är en person som går med diagnos. Men som ändå lever själv. Vad fint.
Mm. Exakt på det är så härligt tycker jag när du säger. För så tänker jag också nu. Att när man då ser en person som man tänker har. Som man i alla fall tror har autism då. Till exempel. Mm. Så blir man så glad. För det ger hopp tycker jag. Som du säger. Ja, den här personen åker själv på tunnelbanan. Ja. Eller som när min äldsta son sommarjobbade. Och så berättade han. Om en kille som han jobbade med som hela tiden sökte ögonkontakt så här, intensivt. Liksom. Mm. Så fort Melvin tittade förbi så kom det så här. Och så skulle han alltid heja också och prata så här. Mm. Och när Melvin berättade om den här killen så då blev jag så varm. För jag kände så här, han har autism och han jobbar där. Han har alltså ett sommarjobb den här killen.
Ja, precis. Alltså, ni ser beyond hela tiden.
Ja, så att man blir liksom så lycklig av det. Mm. Det är fint på något sätt, känner man.
Det är fint.
Och att det var inövat att han vill heja sådär. Och att liksom, man har lärt sig det.
Mm. Men och där ser man ju, man hör ju då igen vad det också är, vad man kan bli stressad i sitt svarta hål och i sin, liksom man har tänkt en massa. Men sen också vad det har berikat oss tre, kan man ju säga då. Att vi kan se, och som du säger Lisa, att man önskar att alla kunde se det där. Vi ser ju det för vi har erfarenhet och förstår att det där är en person med någon typ av diagnos liksom. Och vi ser på det med värme. Och vad det har gjort med oss. Att kanske gått från att ha haft den här planen och hur det ska bli efter graviditeten och hur städat det ska vara hemma och så vidare. Till att vi bara, okej, vad underbart den här personen kan ha ett jobb. Att vi, det faktiskt också, för oss har ju hur mycket, vi kämpar och man håller på hela tiden. Men det är också, det tror jag vi alla tycker att så här, det har ju berikat ens liv. Att man kan se att människor är annorlunda och att man liksom förstår det på ett annat sätt.
Gud,
och lite mer tacksam och ödmjuk är man ju. Som igår kväll så satt, Frans har ju två liksom tjejbästisar på skolan. Och de ses ju inte så mycket efter skolan. Det orkar man ju inte nu heller när det är liksom
mörkt.
Går i skolan och mörkt. Ja. Men då ringer de varann och så ringer de på FaceTime. Så här tre samtal, alla tre på bilden. Och sen så sitter de och spelar Roblox eller vad det är de spelar då tillsammans liksom och pratar. Och då sa, jag vet inte hur många gånger jag sa till Henrik igår kväll så här, när vi hörde dem prata. För att de har så genuint roligt tillsammans. Ja. Och vi känner ju noll stress. För att alla tre har ju svårigheter. Så det är inte att man känner så här, vad säger Frans nu eller vad gör han? Utan liksom, de gillar ju varandra. De har valt varandra och de gillar varandra. Och du vet, jag bara sa så här, det är så himla, jag är så glad över att han har. Tänk att han hänger med de här kompisarna. Att han får liksom vara glad och han skrattar och han har roligt. Och liksom... det tar jag för givet med de andra. Det tänker man ju inte. Det tänker man ju om man har ett barn som är ledsen för att den känner sig utanför. Alltså om det blir ett problem. Ja. Men här gläds vi liksom åt det som inte är ett problem. Utan som alla andra tar för givet egentligen. Mm. Som en självklarhet.
Man får känna en värme som man inte hade gjort annars. Ja. Det är lyxigt.
Sen vet man att det där kan ju svänga och man kan få ont i magen för andra grejer. Men just liksom en sån grej, det har jag aldrig reflekterat. Och jag har ju inte gått omkring och varit varm i hjärtat för att mina andra barn har vänner. Utan Nej. Då har jag haft ont i magen om de har liksom haft trubbel med vänner istället. Liksom. Och det är ganska fint att få känna, alltså att bli tacksam för så små grejer egentligen.
Ja, verkligen. Verkligen. Och nu hoppar jag in och byter ämne bara för att tiden går. Men apropå att vara tacksam och saker och ting som händer, så var det ju faktiskt så att Pelle har ju redan fått jobb, det vet vi ju.
Ja, stjärnreporten.
Han var ju skjutjärnsjournalist igår. Vi var på Skansen tillsammans med en skrivande reporter då från Svenska Dagbladet Junior. Och så träffade vi Anna Wahlström som typ är min idol. Alltså hon var det coolaste jag sett. Eller hon var så jäkla häftig. Det är alltså då han, Jonas Wahlströms dotter, som är vd på Skansen.
Ja, det är hans dotter. För jag hörde om, alltså jag bara, Anna Wahlström. Ja. Är det liksom släkten som jobbar där? Det är hans dotter.
Ja, det är hans dotter. Hon är uppvuxen liksom med spindlar i öronen, lät som. Men i alla fall. Så går vi in och så Pelle, han har förberett. Han har skrivit frågor, 10 stycken. Och så på väg, vi sitter på färjan då från, alltså till Djurgården. Och säger, mamma är lite nervös.
Varför är du det?
Jag har inte gjort det här förut. Och tänk om, så här, jag bara, men Pelle, vet du vad? Det är bra att vara lite nervös, då blir man fokuserad. Så efter en stund igen så sa mamma, är nervös fortfarande. Ja, men det är okej, gubben, det går bra. Men du sa att jag fick vara nervös. Ja, du får vara nervös. Okej. Du vill liksom kolla av det. Och så kom vi fram och så gick han runt i cirklar hela tiden för han var nervös. Liksom. Så kommer Mia och då hälsar han ordentligt. För jag hade sagt, vi måste sköta oss, Pelle, för annars kommer vi inte få göra det här. Han går fram, han tar i hand och han hälsar och in där. Och så träffar vi då Anna Wahlström och så säger jag så här till henne. Jag bara, ja, Pelle kommer kalla ormen Cervez. Han tycker inte att Hordin är ett bra namn. Han vill att det ska vara Cervez. Hon bara, ja, det går så bra så. Och så säger då Mia, hon som är reporten, till henne. Hon bara, ja, vad kallar du ormen då? Är det Hordin eller Cervez? Hon bara, jag kallar den bara för ormjäveln. Och så irriterar på den här ormen. Ja. Nej, men så in där så står vi och tittar. Och så
men vad händer liksom då, undrar jag? Hur reagerar han då på det?
Jag blev han arg på henne då.
Ja, för att det där känner man ju att det där skulle hon ju ligga pyrt till, känner man.
Ja, men samtidigt så skrattade han faktiskt lite. För det var som att han förstod, för att hon sa sen att ormen är trött på mig och jag är trött på ormen. Så då kunde han liksom ta det sen. Så stod han där, så tittade vi upp då på Cervez som låg där. Och vi fick veta då att anledningen till att Cervez var där var för att det hade ju varit en annan kungskobra i samma terrarium innan. Men den var så stor och kungskobror äter andra ormar. Det är deras mat. Ja, så att de hade bytt med den som var på kolmården för att de hade en mindre. Så då är det samma storlek som tjejkobran, för att annars så ligger de inte med varandra, då äter de upp varandra.
Nej, för han ska ligga med den andra kobran,
han
det är som
ska
är
para sig. Och då
ni vet att jag också kämpar jättehårt.
Ja, det här är jobbigt.
Jag har sån ormfobi, så att det är nästan så att jag inte kan lyssna.
Men då får du stänga av öronen. Men så tar man ut dem och så lägger man dem i 30 minuter typ, och så får de försöka hålla på. Men då berättar de att i Indien så har de alltså garvat åt oss. Det har typ varit på nyheterna i Indien hur fåniga vi är i Sverige som är rädda för att en kungskobra smiter. Det är det bästa man kan ha, säger de. Ha en kungskobra i trädgården, det är något alla vill ha. För de äter ju upp alla andra giftormar. Och kungskobrar är helt ointresserade av att bitas och hålla och hugga. Sådär. Jo, för det var det som var så gulligt. Då började Pelle ställa sina frågor. Och så säger han så här helt plötsligt. Är Cervez farlig för mig? Kan jag bita mig? Och då tittar Anna på honom och sa så här. Vet du vad? Jag kan bita dig. Men det vill jag inte. Och det vill inte kungskobran heller. Hon svarade så himla härligt och coolt hela tiden. Ja. Hon sa att de är helt ointresserade av det. Och det var då hon berättade att de hade skrattat åt oss i Indien. Nej, men så gick vi runt där och han ställde alla. Och han var så ordentlig. Och han fick hålla ju då pytonormen och fotade. Och så skulle han var så gullig, den fotograf. Och så här, du måste titta in i kameran. Så lutar han sig fram. Nej, men du behöver inte luta dig in i kameran. Du kan stå vanligt. Det var jättesvårt för honom att titta i kameran. Han försökte le och titta. Väldigt svårt. Men jag tror han fick till med fina bilder. Och de var så fina och de behandlade honom med sån respekt ifrån tidningen och verkligen lät honom liksom ställa frågorna och kliva fram. Hon stod bara där bakom och antecknade och tog en liten stödfråga, men det var liksom, allt var hans. Han var verkligen i
Men alltså, och när får vi läsa det här? När kommer det?
Kommer nästa vecka. i Svenska Dagbladet Junior. Då skulle han få en tidning till sig och till alla sina klasskamrater. Skulle han få ge till dem.
Alltså, det är ju stort det här alltså.
Sen när de gick, underbart. Då var hon Anna Wahlström så gullig. Hon bara, Pelle, ska du följa med mig och mata fiskarna i korallrevet? Han, ni vet, som vill till Australien. Han bara, fick ju följa med oss bakom och kasta. Och vi var och tittade på rock. Nej, det var så fint.
Nej, men gud. Och vad mysigt att få göra det själv med honom också, tänker jag. Bara ni två.
Verkligen. För han var så andaktsfull.
Ja.
Det var liksom han, ni vet när våra barn med autism som är liksom bara spretar åt alla håll helt plötsligt bara samlar ihop sig och blir liksom viktig.
Ja.
För det var vad han blev.
Och då blir fokuserad, då är det som att de kliver ur bubblan lite grann, att de är närvarande på ett annat sätt.
Och så ser man bara, kan du vara så här?
Ja.
Liksom det är ju fantastiskt.
Ja. Gud vad underbart.
Ja, gud vad härligt. Det enda jag tänker på när du sa det där, att Anna typ är uppvuxen med spindlar i öronen. Då har jag en bild i huvudet att hon... Ja, det fastnade jag. Jag gick inte vidare. Då har jag en bild i huvudet att hon ligger liksom i en spjälsäng. Och istället för att ha liksom en gosedjursmobil så har hon liksom ormar och spindlar håliga som spindlar hänger.
Men jag tror att det var så. Jag tror typ att det var så. Hon berättade också, hennes egen dotter när hon var 3 år på dagis, så var det en jättestor spindel i kapprummet och alla fick panik, både liksom pedagoger och den där rektorn visste inte vad de skulle göra. Så då hade hennes lilla dotter som heter My kommit fram. Kan jag hjälpa till?
Nej.
Och de bara, hur då? Så går hon fram, kupar sin hand, tar den stora spindeln, går ut i kapprummet, tar på sig gummistövlarna, går ut med ormen och eller med spindeln och lägger den i buskarna. Det är ändå familjen Wahlström.
Ja, det är familjen Wahlström. Jag måste säga att de är ett snäpp högre upp än vad jag är med mina djur ändå.
Ja,
du har lite att jobba på där,
Anna
Peter.
Wahlström, hon särbehandlar inte Pelle som, liksom, som att han hade någon funktionsnedsättning en enda gång. Nej. Hon var bara liksom så här, schysst människa. Jag tyckte det var häftigt.
Ja. Men det är det handlar om. Det är det man ska vara. Alltså, det är bara så här, var lite mer öppen. Hur många gånger har vi pratat om det? Och lite mer tillåtande. Och bara så här, försök att se en människa för vad människan är. Det är en människa. Som alla andra.
Det är lite intressant för även Titti Schultz, som är då en bra kompis till mig, var hemma hos mig i somras och träffade Pelle. Och hon pratade med Pelle, för det är ju hennes sätt. Hon pratar med barn på precis samma sätt som hon pratar med vuxna.
Mm.
Så hon pratade med Pelle liksom som om han var vuxen. Och liksom deras connection de fick, det var rätt häftigt.
Mm.
Men det tänker jag också passa ganska bra för just Pelle också. För han är ju väldigt liksom vuxen, han har väldigt mycket tankar och frågor och sådär. Och nu tänker jag så här, jag känner mig orolig för det här. Och jag har funderat på det här med Italien sist jag träffade honom. Det är ju dyrt att åka till Italien, så jag vet inte om vi kan. Och jag vill inte bo på hotell, nej, jag vill bo hos dig i sådana fall. Ja, du får bo hos mig. Ja, men tror du att, ja, men ni får börja spara nu. Ni har ju några månader på er. Ja, men jag tror att det kanske inte går, Petra. Jo, det kommer gå, du vet. Alltså, han har ju mycket liksom...
Ja, det
saker som många barn
han,
kanske
han
inte skulle
tänka.
Han
är orolig liksom.
Får jag också tänka på att det är mycket hot hemifrån. Mamma säger ju det där också.
Ja, det är mycket möjligt.
Det ligger mamma bakom.
Anna, nu tror du att du skojar. Det är precis så det är.
Det är den där dyra bajspumpen som gör att Pelle nu inte får komma och träffa skorpionerna i Italien.
Ja,
kära funkismorsor.
Ja, fantastiskt. Och kära, fina, underbara lyssnare. Tack alla som har dominerat oss och
ja, röstat
på oss. Tänk, alltså, vi kommer inte komma alla vart, det förstår vi. Det finns så stora poddar.
Jo.
Men vi kan väl göra ett försök.
Nej, men alltså, hur sjukt är inte det? Är nominerade i 2 kategorier?
Ja, det är inte klokt.
Vi?
Ja,
herregud. Va?
Men jag tycker bara det är så härligt och så flott och så tacksamt
det
och glatt. Det måste vi fira.
Ja.
Bara när
vi firar.
Verkligen.
Ja.
Vi är glada för att vara med.
Vi är en podd. Vi har ingen producent. Vi har inga sponsorer. Vi har ju ingenting. Vi bara är vi 3 morsor som försöker att släpas upp till en mikrofon och rapa upp lite ord.
Ja.
Idag fick vi till en del ord.
Det vi har en sak som inte de andra har. Vi har faktiskt universums bästa, finaste lyssnare. Det har vi faktiskt.
Ja, det har vi.
Hur
har
snälla, vi. Fina, varma, kärleksfulla lyssnare har inte vi?
Ja, men för vi är ju en familj med våra
lyssnare.
Det är ju det. Det är ju inte vi och dem. Vi är ju tillsammans.
Ja.
Ja,
det är härligt. Vi älskar alla.
Ja, det gör vi verkligen. Ja. Det gör vi verkligen.
Ja.
Hörrni, vad mysigt att prata med er. Och puss och kram till er och puss och kram till alla lyssnare. Och så hörs vi snart igen då. Ska vi
på återseende.
På återseende.
Verkligen. Verkligen.
Ha en fin vecka alla.
Puss och kram.
Hej hej.
Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.